P1, Sveriges Radio.
En sak som har slagit mig, Måns, som jag tänker på varje gång jag går på toaletten nu. Det är så roligt ålderstecken, tycker jag. Att ju äldre jag blir...
Att kisset inte kommer?
Nej. Att ju äldre jag blir, desto mer uppskattar jag att tvätta händerna. Alltså när man var liten så här, åh, måste jag tvätta händerna. Ja. Nu så här, nu blir det lite att tvätta händerna.
Ska jag få tvätta händerna?
Alltså, så här, det är en så här ålder och tillfredsställelse att tvätta händerna går hand i hand, tror jag. Varmt och hjärtinligt välkomna ska ni vara till podden som funkar, podden som svarar på lyssnarfrågor så gott vi kan. Måns, du sitter och suckar.
Ja, men jag tar med skorna, det brukar jag aldrig göra.
Har det hänt något sen vi såg senast?
Ja, jag har oroat mig.
Oj, tråkigt att höra.
För i min kalender, på dagens datum, så står det så här. Gig Växjö. Och det här antyder ju att jag just idag har lovat bort mig som konferensier, moderator eller kanske underhållning till något evenemang i Växjö.
Ja.
Men jag har ingen som helst aning om vad det här skulle kunna vara.
Nej.
Och jag har skummat igenom hela min inbox, kollat alla mina sms, försökt hitta information, men hittar ingenting mer att gå på. Och jag kan ju inte bara åka till Växjö på vinst och förlust och hoppas att någon ska hämta upp mig på stationen. Nej. Så nu har jag, för att ta ett tur med detta, istället stängt av min mobiltelefon. Så när vi är klara med den här inspelningen och sätter på mobilen igen, då får vi se. Ja. Då kanske jag har 50 arga meddelanden.
Ja.
Hej Måns, barnen är klara, djuren är här, men var är du? Hej Måns, raketen är tankad och klar, de andra har satt på sig sina rymddräkter, men var i helvete är du?
Gissningsvis.
Du då, har det hänt dig något sen sist?
Jag har 3 dagar varit iväg och då har jag hunnit vara i Linköping, Göteborg och Skövde. Men samtliga 3 kvällar jag har uppträtt, återigen, har någon eller några i publiken ropat
Ankerboy.
Ja, nu börjar oron sprida sig i kroppen och jag säger, nu har jag en ny teknik. Det var sista gången som jag tog upp det här som ett problem.
Ja.
Jag kommer inte nämna det mer.
Det här med Ankerboy, att du kallas Ankerboy överallt. Ankerboy. Ja, du ska inte ta upp det mer.
Nej.
Aldrig med det här om Ankerboy.
Nej, men när jag var hemma i Linköping
ja.
så sov jag i mina föräldrars hus.
I Ankerboys föräldrahem kan man säga.
Ja, och det fina är att där finns mitt gamla pojkrum kvar. Så jag kröp ner i samma säng som jag sov i när jag var i tonåring. På väggen sitter min gamla anslagstavla kvar.
Schemat
9D. Ja. Simborga märket.
Samlingen av ölburkar.
Nej, den är borta. Den är borta. Ja. Det var en mycket speciell känsla.
Ja.
På kvällen innan jag gick och la mig så gick jag en liten promenad i mitt bostadsområde där jag växte upp. Jag är inte där så ofta. Och då slogs jag av det här som man slås av när man besöker ställen man levde på när man var liten. Att allt är så litet.
Ja, men det var mycket större då.
Ja, och det där är ju roligt att tänka att det faktiskt har att göra med att man själv var liten. Att förhållandet omgivningen och själv har förändrats så att omgivningen har blivit mindre. Jag tyckte det var roligt
tanke. Ja, men man kan tänka på det om man själv har barn eller umgås med barn. Att dels det här du berättar om, men också deras uppfattning om tid. En halvtimme för oss är som 2-3 timmar för dem.
Ja.
Så att utsätta barn till exempel för att man kör bilen en halvtimme utan telefon och sånt. Det blir ju väldigt tråkigt väldigt fort.
Ja, det märker man ju. Ja. Ja. Det där återkommer ju till ofta, det är ju fantastiskt. Om du har 10 minuter rast nu, då sitter du bara och tycker, oj vad skönt. Man hade 10 minuter rast i skolan. Man hann klä på sig, knyta skorna, springa ut, dela in i lag och leka en lek ganska länge. På 10 minuter, det är ju sinnessjukt ju.
Jag har inte hunnit knyta mina skor med.
Nu handlar inte det här programmet främst om barns storlek kontra avstånd, utan det här är ett program där vi försöker svara på lyssnarfrågor. Vi börjar med det nu.
Så funkar det.
Hej, jag undrar varför man inte kan se sin näsa när man tittar rakt fram. Man borde ju se näsan eftersom den sitter mitt emellan ögonen. Med vänliga hälsningar, Astrid.
Mm. Om jag håller fram mitt ena öga, då ser jag min näsa.
Ja.
Om jag håller fram mitt andra öga, det är jag nu, då ser jag min näsa.
Mm.
Men när jag tittar med båda, då är den borta.
Ja.
Jag tror att det är min hjärna som rationaliserar bort näsan. Den är så van vid att den är där. Mm. Tänker, den här informationen är inte så viktig för Måns Nilsson just nu. Att han har sin näsa där den brukar sitta.
Ja.
Så jag bara tar bort den där informationen.
Ja, ditt svar är rätt, men din anledning är fel.
Okej.
Okay. Ja. Vi ser, varför ser vi inte våra näsor hela tiden? Jo, i grund och botten är det precis som du säger, Måns. Hjärnan redigerar bort näsan. För bilden av näsan, den träffar hela tiden näthinnan. Men det finns lite olika anledningar till att vi inte hela tiden ser näsan. Huvudorsaken. Alltså, varje öga ser näsan från helt olika position, för den sitter så nära. Och tänk till Björn Borg till exempel.
Han måste ta upp 85% av hela...
Han är glad syfet åt den här redigeringsfunktionen. Så om man tittar ner på sin näsa och så stänger... Nu gör du det. Tittar ner på din näsa.
Uh-huh.
Och så stänger en ögat. Och så byt. Då hoppar ju näsan fram och tillbaka helt in. Det märker du.
I synfältet hoppar den fram och tillbaka.
Alltså, den del av synfältet som blockeras av näsan är helt olika beroende på vilket öga du frågar.
Ja, men såklart.
Ja. Ja. Så när hjärnan processar informationen så får man den en enhetlig bild från båda ögon. Och då tar den information från den delen av synfältet som inte är blockerad av näsan.
Ja.
Och så slår den ihop två bilder och då får inte näsan vara med. Andra mindre viktiga orsaker är att du inte ser din näsa hela tiden. Den är i det perifera seendet.
Mm.
Och framförallt, den är ur fokus. Det var lite om näsan.
Ja, det var ju precis som det jag sa, fast bara väldigt, väldigt, väldigt längre.
Nej, det var inte som du sa. Du hävdade ju att det var för att hjärnan vill säga, är det viktigt för Måns att se om näsan just nu? Nej, det är inte viktigt.
Så funkar det. Vi ska byta ämne.
Japp, dags för lite återkoppling. Hej, obligatoriskt fyndigt smeknamn på Anders och Måns.
Mm.
I ert senaste avsnitt pratade ni om vilken dag på året flest barn föds och räknade även ut vilket datum dessa barn tillverkats. Här gjorde ni dock ett fatalt misstag. En graviditet varar, precis som ni säger, vanligtvis i 280 dagar.
Mm.
Men de två första veckorna, baserat på en normal menstruationscykel på 28 dagar, är dock ägget ännu inte befruktat.
Nej, vi ska dra bort två veckor.
En graviditetslängd anses vara från sista mensens första dag. Det är dock först två veckor senare ägglossningen sker och ägget kan befruktas vid samlag. Ja. De två första veckorna av en graviditet är man alltså inte gravid.
Nej, det här
och den dag befruktningen sker har man redan varit gravid i två veckor. Va?
Ja, men det här visste jag. Jag har ju två barn, det här visste jag ju om.
Brevskrivaren fortsätter. För att räkna ut befruktningsdag behöver man alltså räkna tillbaka 266 dagar från förlossningsdatumet. Föds ett barn den 26 juni har befruktningen sannolikt skett kring den 3 oktober och inte den 19 september som ni mycket felaktigt föreslog. Vetenskapliga hälsningar, Lukas, legitimerad läkare. Tusen tack för det här brevet, Lukas. Det här hade jag ingen aning om. De första två veckorna av en graviditet är man alltså inte gravid. Vad är det för dumheter? Kan vi inte bara ha det att man är gravid när man är gravid? Varför ska man de två första veckorna inte vara gravid? Då är man, enligt den definitionen, alltid gravid. Alla är alltid gravida.
Mm.
För de två första veckorna är man ändå inte gravid. Är du med mig?
Ja, jag
är med
mig. Det är lite det här med hur man räknar ut när man graviditet är lite kroppens akademiska kvart. Skitdåligt.
Det var ett dåligt system. Från och med nu så räknar vi graviditet från befruktningsdatumet, inte för två veckor innan i genomsnitt. Men Lukas har ju en poäng. Det är alltså inte 19 september som är Sveriges vanligaste befruktelsedag och som jag tycker bör bli allmän helgdag, svenska samlagsdagen, utan den 3 oktober.
Så satt han på sig skorna och började steppa. Han steppade hela natten lång. Då satte han på sig skorna och började steppa. Han steppade och sjöng en enkel sång.
Så funkar det.
Tack för det. Nu, Måns, ska vi göra en resa i fötternas värld. Hej Ankan och Monsan. De senaste tiden har jag jobbat väldigt mycket och i och med det också ofrivilligt gått ned i vikt. Jag jobbar inom handels så jag rör mig väldigt mycket, mellan 20 000 och 25 000 steg om dagen.
Oj.
Nu har jag märkt att mina skor sitter lite löst. Min fråga är helt enkelt, kan man gå ner i vikt i fötterna? Det känns ju som de bara består av senor och ben, mer eller mindre. Ha det gött, Lina. Måns, vad tror du? Tror man kan gå ner i vikt i fötterna?
Ja, det tror jag. Så fort det finns hud så tror jag det kan finnas fettlager under.
Jag har kollat runt lite. Hittade Margittas blogg på Matdagboken.
Ja.
Rubriken lyder, fötterna har krympt, utropstecken. Under de sista månaderna har jag upptäckt att mina promenadskor är för stora. De har börjat låta lite när jag går. Då var jag på skoaffären för att kolla om jag kunde hitta några sköna promenadskor. Det visade sig att jag har ett skonummer mindre. Det var något jag inte visste tidigare, att fötterna också blir mindre när man går ner i vikt. Där skriver Margitta på sin blogg Fötterna har krympt. Fått svar här från Nittan. Vad kul! Börjar Nittan. Ja, fötterna blir också mindre. Men det hade jag inte heller tänkt på förrän jag märkte det då alla mina skor började bli sladdriga. Så här har vi två upplevelser om att bantning kan leda till mindre fötter. Man tänker sig ju att foten är så att säga en konstant. Eller hur? Man har ju till och med mätt med fötterna, en fot då, och när man var liten och spelade kula, man mätte med fötterna.
Jo, men om det då försvinner fett från fötterna, påverkar det verkligen längden så himla mycket att längst bak på hälen och längst fram på stortån, att där försvinner så många millimeter?
Jag har hittat fler bevis. Jag har gått in på sidan Shoegazing, en plats för den som är intresserad av skor. Och här står det att läsa, fötterna påverkas också av vikt. Går man upp i vikt växer nästan alltid också fötterna. De blir helt enkelt fetare på samma sätt som de minskar i storlek vid en viktnedgång. Men det finns många saker som kan påverka din fots storlek, Måns. Klimatet påverkar våra fötters storlek.
Om man tappar en motorsåg.
Som en generalisering kan man säga att fötterna är mindre under det kalla vinterhalvåret. Men de sväller under den varma sommarperioden.
Jaha!
Händer mycket under en dag också med din fot. Generellt så sväller fötterna under dagen och blir oftast lite större framåt kvällen när man kommer hem. Man har använt fötterna en hel dag och då har de samlat blod och vätska. Men lägger de högt och vilar en timme så whoop, krymper fötterna ihop igen. Men då är frågan, och jag ser att du tänker redan nu, kan man verkligen få längre fötter?
Så här tänkte jag.
Ja.
Kan man verkligen få längre fötter?
Ja. Löpning gör fötterna längre. Alltså under foten, du har ett fotvalv.
Ja.
Den här stora elastiska senplattan under foten. När man springer, då trampar man ut den. Den blir mindre och mindre elastisk ju längre du springer. Och när du har sprungit länge, då har foten blivit längre.
Valvet har plattat till och foten, då har foten blivit längre.
Precis. Som tur är så drar den här elasticiteten kommer tillbaks. Så efter en stund så blir foten kort igen. Men om du löptränar till ett liv, då kommer du få en längre fot. Apropå fötter, Måns, jag ser också att du sitter och undrar nu. Har vi fortfarande samma världsrekordhållare i världens största fot som vi hade för några år sedan?
Det hade jag säkert vetat när jag var liten och pluggade in Guinness rekordbok.
Mm.
Men det vet jag inte nu.
Nej, vi har en ny rekordinnehavare. Jason Orlando Rodriguez Hernandez. Han bor och lever i Venezuela. Hans fötter mäter den ena 39,6 cm och imponerande 40,1 på högerfoten. Den förra världsrekordhållaren som du såklart kan, Peter Iroga, han har ju skostorlek. Vad tror du han hade för skostorlek? Gissa.
Jag tror att han hade 63.
Snyggt! Snyggt! Men han är väl slagen nu alltså. Vi får spela den här gingen.
Stora fötter, stora fötter. Ja, herre min jävliga fötter. Stora fötter, stora skor. Det är så det alltid funkat där jag bor. Stora fötter, stora fötter. Ja, herre min jävliga fötter.
Men du, Måns, är foten ett organ?
Nej, foten är inte ett organ.
Nej. Det är en kroppsdel, eller hur?
Ja.
Ja. Men jag googlade ju på stora fötter här innan då. Och då kom jag in på det här med stora organ också.
Ja, vi ska inte googla på stora organ.
Ja, nej, men det var mycket mindre snusk än vad jag trodde.
Ja.
Kroppens största organ, det vet du vilket det är?
Ja, huden.
Ja, näst största.
Typ levern.
Snyggt, Måns. Fan, du är på hugget idag. Sätter huden, levern och skostorleken på världens näst största fötter.
Varför är inte jag med på spåret, va?
Och varför är jag med? Men hur många organ har vi i kroppen?
Aha. Ett 20-tal kanske?
Människokroppen består av 79 organ.
Jaha, oj, wow.
Men enligt en nyligen publicerad studie i Scientific Reports så har vi eventuellt på gång ett nytt 80:e organ.
Va?
Det handlar om något som kallas för interstitium. Det är de små utrymmena som finns mellan kroppens alla celler. Och enligt en ny studie så är de här små utrymmena sammankopplande av ett tunt lager bindväv precis under huden. Och det här ska enligt vissa forskare eventuellt kunna kvalificera interstitium, alltså mellanrummet mellan cellerna, till ett organ. Och skulle man komma fram till att interstitium faktiskt ska klassificeras som ett organ, vet du vad det då är?
Interstitium, det låter som någon som driver in pengar.
Det är människokroppens då största organ. Så får vi ett nytt organ så kommer det slå huden och bli det största vi har.
Wow, Willy, wow.
Det fortsätter komma in barnramsor. För några avsnitt sedan så pratade jag ju om ramsor och sånger som något barn någon gång kommit på och som sedan lärts ut från barn till barn i generationer utan vuxen inblandning. Och det har visat sig att det finns minst två kategorier.
Mm.
Klapplekarramsor.
Ja, de är hejtum, tejtum, vritum, patum, sånt.
Ja, ja. Och snuskisar.
Snuskisar, ja.
Vi börjar med klappleka. Mm. Så här skriver Ella. Hej Anders och Måns. Jag känner igen flera ramsor i ert senaste program och mindes då även denna. Sissy complain me, why don't you save me? Why won't you, darling, please? I want your long, long, long kalsong. Peep! Ella fortsätter. Denna sjöng vi med klapprörelser och den avslutades med att vi tävlade om vem som snabbast kunde pipa den andra i magen.
Mm.
Tack och hej. Känner du igen den?
Det här är innan internet.
Sissy complain me, why
nej,
don't you save me?
Nej, den känner jag inte igen.
Den här då. Hej Anders och Måns. Denna ramsa, memorerad på skolgård tidigt 90-tal, skulle jag ge mig på att sjunga för min systerdotter häromdagen.
Ja.
Under ramsans gång blev jag själv förbrillad över orden som kom ur min mun.
Mm-hmm.
Så här ville min mun sjunga. Kolla. Arom pom pom, arom pom pom, curry 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 curry, rom pom pom, arom pom pom, arom pom pom, curry 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 curry, rom pom pom. Kaddafi, Kaddafi, curry 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 curry, rom pom pom. Kaddafi, Kaddafi, curry 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 curry, rom pom pom. Slut.
Ja, den kommer jag ihåg.
Brevskrivaren fortsätter. Varför sjöng vi barn om en libysk diktator?
Mm.
Eller är det så att min hjärna inte minns rätt och har infogat något för mig välkänt ord som påminner om det riktiga ur ramsan?
Ja, den här sjöng vi också, men vi sjöng inte Kaddafi. Så att jag tror att det är det. Curry curry, jag vet inte. Alltså, då skulle man ju tänka sig ner om en indisk makthavare. Alltså,
ja, Gandhi, ja, Gandhi.
Ja, något sånt. Men Libyen är inte känd för sina curryrätter. Alltså.
Nej, inte vad vi vet.
Nej.
Brevskrivaren avslutar jättefint här. Hård kram från Maria i Göteborg.
Oj.
Och sen är det många lyssnare som är upprörda över den version av ramsan Tassan i djungeln som lästes upp i förra avsnittet.
Ja.
Så här skriver Linnea.
Oj.
Nej men hörre ni.
Ja, det är upprörd början.
Apropå ramsan Tassan i djungeln så fick jag lära mig den här versionen av min ett år äldre sommarkompis när jag var 5 år 1992.
Oj.
Och nu blir det lite snuskigt då, Ankan.
Ja, för
du får hålla för öronen.
Ja.
Tarsan i djungeln kliar sig på pungen. Pungen sprack, Tarsan stack in på kaféet, kissade i teet.
Jaha.
Hovmästaren kom, jaha, högg pitten av honom.
Nej.
Tarsan skrek, för han var vek. Han lyfte på dyken, där låg kuken.
Ja. Ja, nej. Nej. Nej.
Tack för en grym podd, Linnea. Alltså det var väl hårt, för att han var vek, skrek han.
Ja,
när någon klippte av hans snopp. Det var helt normalt reaktion, tycker jag. Av Tarzan.
Ja, tycker jag också.
Och sista här då. Ja. Hej, Ankan och Monkey Boy.
Det här är det alltid det du låter ta längst tid. Vi pratar om viktiga grejer, men...
Jag tycker att det är viktigt kulturell gärning att samla in de här ramsorna.
Ja, ska det bli en bok?
Ja.
Oh, är det en coffee table?
Ja. Nu är det.
Ja, och är det också att det ska vara bilder, alltså bilder, så svenska skolgårdar.
Ja.
Så här, ja, det här är en bra idé. Alltså det svenska, vi fotar, åker runt och fotar svenska skolgårdar från olika så här, tidsepoker, 80-tal, 90-tal, 70-tal, 60-tal, 50-tal. Och så är det ramsor.
Hur ska vi fota det nu?
Nej, men vi åker runt och gör det. Och så blir det en coffee table, så funkar det kulturella gärning, coffee table, boken svenska skolgårdsramsor.
Är du förläggare och vill ge ut den här boken med svenska ramsor, hör av dig.
Så här funkar det, snabela@sverigesradio.se.
Hej Ankan och Monkey Boy. På tal om helt osammanhängande barnramsor minns jag den här från det tidiga 00-talets skolgårdar. Är du beredd, Ankan?
Absolut.
Super Mario Långben bor vid järnvägen.
Ja, men, där... här, vänta, stopp. Vad är det för versmått? För att hittills är jag helt... jag kör igen, förlåt.
Super Mario Långben bor vid järnvägen. Här har han bott i 100 år, odlat träd och hämtat post. All kärlek, Molly från Lund. Den här får jag ha väldigt, väldigt svårt att få ihop till en ramsa. Super Mario Långben bor vid järnvägen. Här har han bott i 100 år, odlat träd och hämtat post.
Det är ingen ramsa. Det är ord bara.
Det är mer påstående. Det får ni inte skicka in. Olika påståenden.
Nej, då,
det
nej.
Står vi för.
Det förstör vår kulturgärning och vår coffee table book. Nej, det här kommer inte bli bra. Inga påståenden. Här får vi dra en gräns.
Ja. Molly från Lund, sluta skriv in.
Så funkar det. Kom hit, fantomen. Det är något som skyndar bort.
Mycket härliga brev den här veckan.
Ja.
Som vanligt, jättetack för alla brev. Vi blir så glada. Hej, tack för alla härliga pratstunder i mina öron. Jag bor i Spanien sedan ett år tillbaka och har fått en fråga om att passa tider. Om jag bestämmer träff med en kompis i Sverige 12:00 så kommer han 12:00. I Spanien, exakt samma scenario, kommer kompisen 12:00 och 13:00. Hur kommer det sig? Hur avgörs det om man ska vara i tid eller inte? Tåget till exempel kommer alltid i tid på sekunden. Kan införa en lista så man vet när man ska vara i tid eller ej. Med vänlig hälsning, den spanska sköten Martin. Och jo, Martin, vi kan göra en sån här lista och då ber vi lyssnarna om hjälp. Skicka in exempel på när man ska vara i tid och när man inte ska vara i tid. Och så sammanställer vi en lista och lägger ut på vår Facebook-sida. Men jag är ju emot det här. Generellt så tycker jag så här... Det måste vara bäst. Om vi har bestämt en tid så säger vi det. Då är det den tiden. Det måste ju bli lättast för alla, eller hur?
Ja, men vem är det att prata om just det här?
Ja, men,
på
men,
det här
ja, men,
sättet?
Men vänta nu. Alltså, ja. Jag vet att jag har brustit. Men det måste vara det bästa.
Det var århundradets underdrift.
Om man ska ha ett system
ja.
Så måste det bästa och enklaste systemet vara om man säger en tid... Så är det den tiden.
Ja.
Mm. Och Måns, du och jag, generellt som du är inne på, har ju kommit mycket för sent.
Ja, vi har varit sämst i hela världen på att komma i tid. Och vi har slösat så mycket av våra kollegor och vänners tid. Och jag förstår att folk har varit arga på oss.
Varför kommer man inte i tid? Enligt psykologen Sondre Risholm Liveröd så säger hon att det kan vara ett omedvetet sätt att hävda sig eller inte riktigt vilja växa upp. Att komma i tid är något som vuxna och ansvariga människor gör. Det kan vara en form av motstånd mot att vara vuxen. Och jag ska motvilligt och väldigt skamset erkänna. Ja, fasen, det finns någonting i det där som gör lite ont.
Ja, om det är något på spåret där. Ja, alltså. Aj då.
En alternativ till varför vi kommer för sent är att det är inbyggt i vår personlighet. Det finns en studie från 2001, det är ju ganska länge sedan. Psykologiprofessor Jeff Kont lät ett antal människor bedöma hur lång en minut var. Och sen delade han in deltagarna i två grupper. Typ A, personer som beskrivs som ambitiösa och tävlingsinriktade. Och typ B-personer, personer som beskrivs som kreativa, självreflekterande och utforskande. Och de här typ A-personerna, de gissade att en minut hade gått efter 58 sekunder i genomsnitt. Och typ B-personerna väntade till 77 sekunder och sen tyckte, nu har det gått en minut.
I genomsnitt?
Ja, just det.
Jaha.
Nu är jag alltid tveksam till såna här saker när man ska liksom dela in i personligheter.
Ja, men och så där. Särskilt i så få grupper. Dela upp mänskligheten i två grupper bara.
Ja. Men det är ju ett roligt test att göra, i alla fall om du har tråkigt på någon middag och inte har något att prata om, att din bordskanner får uppskatta en minut. Och så kan du liksom avgöra om du är en ambitiös och tävlingsinriktad bordskanner du har, eller om du har en kreativ, självreflekterande och utforskande person.
Ja.
Men det mest intressanta apropå tidsuppfattning, Det var det här, det tycker jag var fantastiskt spännande. Kan hur vi använder vårt språk påverka hur vi uppfattar tid? När vi svenska ska berätta hur lång tid som har gått, då använder vi termer i form av liksom distans. Alltså vi pratar om en lång eller en kort tid, eller hur?
Mm.
Ja. Men spanjorer, de talar i termer av mängd. Alltså de tycker det har gått mycket eller lite tid. Förstår du? Så det är mer mängd och volym, och vi pratar mer i längd och avstånd.
Jaha.
Ja. Och så gjorde man ett experiment där forskare visade en linje som växte på en skärm så här. Och den här linjen växte under en specifik tidsperiod. Det var tvåspråkiga människor som gjorde det här, som kunde både svenska och spanska. Och resultaten var mycket tydliga. När det svenska ordet tid stod uppe på skärmen så lät de sig förledas av de här linjernas fysiska längd och tyckte att längre linjer visades under längre tid. Men om det spanska ordet stod så försvann den här effekten. Och så gjorde man samma sak fast man visade en bägare som fylldes med volym då, mängd. Och då blev resultaten helt motsatta. Om det spanska ordet för tid stod ovanför bägaren, då tyckte man att det hade gått längre tid. Men om det svenska ordet stod tid, då försvann effekten igen.
Oj!
Superfräckt, eller hur?
Ja, verkligen.
Och det här kan man använda. Jag ska börja använda på dig, Måns, om vi ska komma i tid. Om man vill att du ska ta dig en sträcka, alltså typ från dig hem till mig, då ska jag säga till dig, du ska ta dig den sträckan på en kort tid. Då måste du ta det på en kort tid. Men om jag börjar säga till dig istället, du, kom till mig på en liten tid. Då kommer du inte... Förstår du?
Ja.
Ja.
Förra veckans fel.
Hej Anders och Måns, tack för en mycket lärorik podd, jag älskar den. Jag hörde ett avsnitt vad NASA inte vet om krill, där Douglas och André undrade hur mycket krill man behöver äta. Om man tänker att Douglas och André är normalstora, normalvuxna och normalt otränade, så behöver de kanske 2500 kilokalorier per dygn. Det är förstås en grov uppskattning. Många har försökt räkna ut näringsinnehållet i krill. Mm. Men bland annat eftersom de är så svåra att dissekera har det visat sig svårt. De flesta har dock kommit fram till att krill innehåller 1000-1100 kilokalorier per kilo. Det betyder att Douglas behöver äta 2,5 kilo, alltså nästan dubbelt så mycket som Anders uppskattade. Fast om de som i Japan äter torkad krill så räcker det med halva mängden. Så det kanske var det ni tänkte. I så fall var detta bara ett förtydligande. Men man skulle nog behöva tillskott av vitaminer och liknande eftersom kosten skulle bli väldigt ensidig. Bifogar källhänvisning. Vänliga hälsningar, Lisa.
Jo, man måste äta några rädisa och någon broccoli och skit också.
Nu räknade vi så den gången. Och så vi tog en blåvals kroppsvikt och en blåvals konsumtion av krill. Och så förde vi över det till våra kroppar.
Ja.
Och mig vetligen så äter ju inte blåvalar torkad krill. Alltså så att, vad har vi lärt oss av vårt blåvalssätt att räkna?
Att det var...
bristfälligt.
Ja, så kan man inte räkna.
Nej.
Herregud.
Så funkar det.
Le mot mina vänner, andra gör det. Och le mot de andra, för inte stör det. Le mot bekanta, mot dem du inte känner. Du odlar en planta, får många nya vänner. Le, får du se. Vi tillvaro blir rikare. Le och var med. Man ska vara sig gladare värld.
Så här skriver Ylva. Hej, hej.
Hej.
På tal om hälsningar. Ja, det var ju så att vi pratade om hur många hej man kan få andra att säga.
Just det.
Hej.
Hej.
Hej, hej.
Hej, hej.
Hej, hej, hej.
Hej, hej.
På tal om hälsningar. Har ni tänkt på vem som hälsar först när man möter till exempel en kollega på jobbet. I mitt fall är det nästan uteslutande jag.
Ja.
Varför?
Ylva, det här är ju jättesvårt för oss att svara på.
Ylva fortsätter. Ja. I mindre samhällen hälsar man i princip på alla när man är ute och går. Äldre, hundmänniskor, småbarnsföräldrar. Mm. Så fortsätter han här med vem man hälsar på i mindre samhällen.
Hon va, Ylva.
Ja. Ja. När jag började tänka på att det alltid var jag som hälsade först så testade jag att inte göra det. Mm. Resultat, frågetecken. Mm. Mindre än hälften av dem jag mötte hälsade på mig.
Nej.
Ylva fortsätter.
Ja.
Intressant.
Ja, verkligen.
Har därefter slutat med mitt frenetiska hälsande. Hälsningar, Ylva.
Ja.
När jag senast jobbade på kontor, Sveriges Radio Malmö var det, så frågade jag mig ofta, hur många gånger om dagen ska man hälsa på sina kollegor? Jag satt nämligen i ett öppet kontorslandskap nära en ytterdörr. Där under en dag ungefär hela personalstyrkan, 200 personer, gick förbi. Mm. Och alla hälsade glatt och trevligt. Underbart med så trevliga kollegor.
Mm.
Men 200 hej under en arbetsdag, det blir 25-30 hej i timmen. Det vill säga att jag blev avbruten i mitt arbete varannan minut för att hälsa glatt.
Mm.
Och jag vill understryka att ingen av mina kollegor gjorde fel.
Nej.
Nej. Men det blev ohållbart.
Aha.
Jag skaffade mig stora, stora hörlurar och en oerhörd koncentration på datorskärmen.
Mm.
Och detta avskräckte kanske hälften av kollegorna från att hälsa.
Mm.
Resten, hej, hej! Hälsade bara lite högre.
Ha.
Och du, Anders, du hade säkert kommit fram och lyft lite på ena hörluren och sagt...
Hallå, hur är det med dig?
Hallå, hallå!
Ja, du känner mig.
Innan jag kom på det här hörlurarknepet så hälsade alltså hela personalen på mig minst en gång om dagen. Och sen var det ju en del kollegor som extra hälsade. Mm. Om jag mätte dem på väg till skrivaren, toaletten eller lunchrummet.
De tre tillfällena, ja.
Jag slår vad om att brevskrivaren Ylva hade unnat sig att hälsa en andra, en tredje och kanske till och med en fjärde gång varje dag. Men så här ser jag på hälsningens funktion, Anders.
Jaha.
Man hälsar med ett leende för att visa att man kommer i goda avsikter. Att jag bara tänker gå förbi dig och ditt skrivbordsrevir med den här hålslaget. Jag tänker inte slå hålslaget i bakhuvudet på dig så fort du tittar bort.
Nej.
Man visar att man är vän, inte fiende.
Mm-hmm.
Och att man hälsar vinkar med öppen hand.
Mm-hmm.
Det gör man ju för att visa att man inte har något dolt vapen.
Jaha.
En brevkniv eller en gaffelpärm eller
det här din...
ett åljuster. Eller...
Ja, är det... Är det här som du har läst? Eller som du
det här har jag läst någonstans. Att det där traditionen att skaka hand och vinka med öppen hand. Det får visa att man inte har något...
Åljuster i handen.
Inget vapen. Liksom.
Aha, intressant. Kan ju också vara bara, här är jag, hallå Sim, här är rörelse. Jag vill uppmärksamhet i ditt perifera seende. Här är jag, hallå, hallå. Alltså, rörelse är något som fångar uppmärksamhet generellt.
Just det.
Jag tycker det är en
till skillnad från den stilla sittande näsan.
Ja, om näsan, det är ju apropå näsan. Om näsan hade hoppat runt så tror jag att hjärnan hade fått väldigt svårt att redigera bort den.
Ja, om näsan bara hade lagt sig till med lite rörelse, ett litet svaj, så hade den fått mer uppmärksamhet.
Ja, man hälsar med öppen hand för att man inte ska visa att man inte har ett åljuster i handen. Det var där vi var.
Just det.
Ja.
Och när man har etablerat att man är vän och inte fiende så behöver man ju inte hälsa mer. Så för att hårddra det så tycker jag att man verkligen bör hälsa en gång på alla i personalen när man börjar jobba på en ny arbetsplats.
Mm.
Men sen behövs det aldrig mer.
Nej, alltså en gång när man börjar och sen räcker det?
Ja.
Jaha, oj.
Sen har man etablerat vänskapsförhållande.
Mm.
Undantaget tycker jag är när man är två personer som går från varsitt håll i en lång, lång korridor.
Mm.
Man ser varandra direkt och man har gott om tid att tänka. Ska jag hälsa? När ska jag hälsa? Ska jag vara den som hälsar först? I detta läge gör det för ont i kroppen att inte hälsa.
Och då får man.
Så just i den här situationen är alla andra regler liksom upphävda.
Mm-hmm.
Ja, ja. Så Ylva, brevskrivaren, känn dig inte tvungen att hälsa. Men hälsa gärna tillbaka när någon hälsar på dig. För annars kan det bli riktigt dålig stämning, har jag märkt.
En grej som jag har märkt... För att det händer ju ofta där just att man möter samma person två gånger.
Mm.
Första gången så hallå, god morgon, allt väl, jajamän. Andra gången, hallå, hallå. det är ju tredje och fjärde gången som det börjar bli riktigt intressant. Då börjar folk säga så intressanta saker. Då man står vid någon kopiator kanske, och då kommer det kanske någon från Människor och tro förbi och säger: här står du. Ja, vad ska man svara på det? Ja, det är jag.
Kopiator, kopiator.
Ja, sådana saker. På riktigt. En gång så stod jag i en liten kaffekör vid kaffeautomaten. Och då stod den numera avlidna poeten Jacques Werup bakom. Och han kände sig tvungen att säga någonting. Då sa han: oh, digitalt kaffe. Jättekonstigt sagt.
Det svenska språket.
Det var allt vi hade bjuda på idag, Måns. Och det var också allt vi hade bjuda på för den här säsongen. För det här var säsongsavslutning.
Ja, sorgligt, sorgligt. Vi kommer sakna er och ha nu en underbar, fantastisk sommar. Så är vi tillbaka
i höst.
I höst.
Ja, precis. Det blir fint. Ja. Hej, hej.
Puss och kram.
Till slut vill vi tacka för er uppmärksamhet.
Yes, that's a good idea.
Det här var en podd från P1, Sveriges Radio. Alla P1-poddar finns när du vill i vår app, Sveriges Radio Play.